Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Så jag åker upp och besöker den butiken, och så kommer en kille så här.
Ja, tjena.
Ja, det är klart att du säljer smycken. Det är klart att jag, du är ju kändis. Där var jag väldigt kränkt.
Få karriärer är så krokiga som Eva Attlings. Samtidigt har hon, åtminstone utifrån, till synes lyckats med allt. Redan i slutet av 60-talet var en framgångsrik modell på legendomspunna Ford Models och hade de stora städerna som arbetsplats, och ägnade den karriären ett drygt decennium tills hon i början av 80-talet satsade på musiken med bandet X-Models. Varsitt Två av oss fortfarande spelas flitigt och är en av de mest klassiska hits vi har. Under det årtiondet var hon också designer för att under nästa satsa fullt ut på smyckesdesignen, där hennes namn än idag är synonymt med ett av de stora svenska varumärkena. Hon har blivit omskriven i över 40 år nu, inte minst för äktenskapet med Eva Dahlgren som hon levt med sedan mitten av 90-talet. Och den röda tråden i karriären, vilka nej-säger hon har haft i sitt liv och varför hon blivit med podcast, det får du reda på i detta Värvet 425 med Eva Attling.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Jag vet att du vet att jag brukar berätta det här, men det är ju fortfarande en av mina absolut bästa Jag mötte Lassie-historier. Och en liten fotnot då till yngre lyssnare är att Jag mötte Lassie var något slags spalt i Expressen, tror jag, där man kunde skicka in när man hade träffat en kändis.
Ja, just det.
Och jag har ju en sån med dig när jag klev ur en taxi. Det regnade något så in i helvete och det är någonstans Lower East Side kanske.
På Houston.
Ja, jag kliver ur en taxi och det är en människa, eftersom det hellregnar så vill någon givetvis ha den här taxin direkt, och det är du.
Mm. Det var perfekt att du stannade precis där, för jag behövde en taxi. Ja.
Men är du lika mycket i New York som du var då?
Nej.
Det här var väl 5-6 år sedan?
Nej. Vi har bott där och haft lägenhet i 10 år, men nu ska vi sälja den. Mm. Så att, och det känns ju jättebra timing. Jag längtar inte ens till New York. Mm. Det känns jättejobbigt. Mm. Efter Trump så blev det ännu jobbigare. Liksom. Mm. Eller, innan var det inte så jobbigt, kan man säga.
Mm. Är det bara det politiska läget som gör att ni är trötta, eller är det logistiken?
Nej, men det var logistiken. Att jag stängde min butik för, vet inte om det är snart 4 år sedan. Mm. För att det var ingen shopping nere i Meatpacking där jag var. Och jag hade flera anställda och det bar sig inte att vara där. Det är bra att gå dit och bo på hotell. Standard som alla bor på. Och gå ut och äta. Men det är ingen shoppingstråk. Liksom. Mm. Och Samsung smällde upp en jättestor butik. Men det är ju en annan sak också med teknik och en upplevelse gjorde de. Så att, då så slutade jag ha butiken och så hade jag bara en PR-tjej. Så kunde jag fortfarande sälja mina smycken runt om i USA. Mm. Och jag har fortfarande... Så, men jag behövdes hemma, tror jag, också. Mm. Mm. Och det var också så, när inte jag hade min butik att gå till och jag jobbade så mer intensivt, så kändes det som att då spenderade jag tid som jag skulle behövs hemma istället.
Ja, det blev en rest från en gammal tid, liksom.
Ja, men vilken fantastisk tid vi har haft. Alltså, det var ju drömmen att ha en lägenhet med eget tak. Mm. Jag har liksom haft parties med Grace Jones. Vi har haft, du vet, middagar och sitta och se där borta. Ja, där ser du ju Empire State Building. Och en dröm som jag har levt. Och sen man gör ju saker i vissa perioder. Mm. Var nöjd.
Ja. Har du något slags semester nu?
Ja, egentligen så har jag det. Fast egentligen inte. Men jag jobbar ju då från landet. Där kan jag sitta och nu får jag göra det som jag gjorde från början. Jag har hittat gamla turkoser och suttit och trätt halsband som jag inte har gjort på 25 år nästan. Mm. Och så att då, jag är ju en kreativ person och jag måste få göra någonting som är att skapa något. Så. Mm. Men sen har jag kontakt med kontoret och åker in och jobbar också fysiskt. Hjälper till på laget. Vi har haft en stor sån här summer sale och då behöver man med flera händer.
Men jag tänkte att vi skulle försöka gräva lite i vem du är. Så då har jag plockat fram verktyg. Det här är luddigt. Vi får se hur det går. Men jag tänkte att vi skulle börja med tystnad. Alltså inte vara tysta, utan jag tänkte fråga dig hur du ser på tystnad.
Mm. Jag är ju uppväxt i en familj med 4 systrar och då är det aldrig tyst. Jag uppskattar tystnad. Kanske inte, har inte samma behov som min fru, Eva. Mm. Hon har ett annat behov av tystnad än vad jag har. Men jag behöver tystnad också.
Det är roligt att du... Ni pratade, tror jag, om det i er podcast- att du aldrig har fått lyssna på musik hemma.
Nej, jag får fortfarande inte lyssna på musik. Men så att musik är för mig... Jag skapar till musik. Alltså, musik är, det är för mig det är som en... Vad ska man säga? Det är som en sån här grej som går... vad heter det när man jag andas med musiken och jag är så otroligt öppen för musik. Jag kan lyssna på en gammal låt från Horse with No Name och jag bara, åh, den här, och det tar mig tillbaka till en, om det var en bra period eller så. Men musik jätteviktigt. Jag tvingar ju nu alla butiker som jag har, måste ju har vi en jazz playlist. Och jag har fått kritik från personalen att ja, men skulle vi inte kunna. Men jag känner att när jag i New York då, så där vi går och handlar, så har de jazzmusik. Och när jag har varit där inne och handlat, då mår jag bra i en butik. Man går, man tittar, man kanske tar ett päron till. Eller man, alltså det sätter mig in i en känsla där jag kan slappna av och må bra. Och då tänker jag, det måste ju vara jätteskönt istället för att höra precis varenda låt som alla spelar. Det här är senaste låten av den och den och den, för alla har såna här Spotify-lister. Att jag får paus från det och helt plötsligt upptäcker vad jag tittar på. Så att jag kan njuta av, ja men titta den där. Den där ringen var fin. Men ja, förstår du, det blir som en, det är inte en vanlig bakgrund, utan det finns en känsla i den musiken.
Kan du berätta vad är det liksom för kriterier kring jazzen som ska spelas?
Ja, då är det kanske inte några stora trumpetsolon eller saxofonsolon, utan att då är det mer laid back. Och jag fick en spellista från en kompis och helt plötsligt så kommer en låt och så tänker jag, vad är det här? Det här är så bra. Ja, men det är Esbjörn. Nu börjar jag gråta. Nej, men det är, och jag jobbade med Esbjörn när jag gjorde någonting som heter Eva and the Sad Boys, gjorde jag en platta där det var mer, lite mer Sade, med lite mer jazzigare touch sådär. Men så att jag skulle säga det, att Esbjörn Svensson Trio är ett bra kriterium.
Har du liksom haft sådär riktigt tyst omkring dig under en period? Har du varit på något slags retreat eller?
Nej.
Har du någonsin haft en hel dag från morgon till kväll när du inte pratar?
Kan jag inte tänka mig.
Nej. Men hur är det då med liksom...
Ja, det kanske var när jag har varit sjuk.
Ja, just det.
Eller varit inlagd på sjukhus. Nej, men då pratar man kanske med någon sjuksköterska.
Ja, om du inte är nedsövd. Men,
ja.
Men nej.
Nej.
Intressant. För att, men ensamhet då, vad gör det med dig?
Jag sa lite tidigare att jag älskar att stryka. Men då lyssnar jag på musik.
Ja.
Men det är en slags, du vet, Muminmamman. Hon gick ibland runt hörnan och högg ved. Det var hennes ensamtid. Det är min stryk, att stryka. Så att nu idag så här, då får jag stryka ikväll. Ja, men det är konstigt. Men det är precis det handlar om. Muminmammans egen tid.
Och
det är en meditativ del i mitt liv.
För det där tänker jag, att liksom ha tid att tänka och känna efter lite. Det är rätt ovanligt i mitt liv i alla fall.
Men jag är ju en ganska snabbtänkt, snabbfotad. Så ibland så... Jag yogade precis i början av min... När jag startade min business på Hornsgatan så var det så mycket. Det var så mycket. Så att varannan dag klockan 12 gick jag och yogade. Och det tror jag var... Annars hade jag nog gått in i väggen. För att det var för mycket. Alla drog i mig och jag drog i mig själv framåt också. Alldeles för fort. Och den perioden var nog oerhört viktig. Nu så tränar jag med en PT. Och vi har tränat i 5 år. Och då blir ju det en koncentration. Jag gör precis som hon säger. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna ta regi från någons... Jag gjorde ju det på yogan, men med Lofsan då, som hon heter, eller kallas, Lovisa. För 20 år sedan hade jag inte klarat av att vara med en sån person. Mm. Nu så är det fantastiskt. För det är bara så att jag gör och jag ser. Jag ser resultat, jag känner resultat. Och jag bygger min framtid till att bli äldre. Att inte bryta lårbenshalsen utan bygga kroppen så att jag blir stark tills the end.
Då ska vi kolla på vad du är bra på. Vad är du bra på?
Jag är bra på att gräva där jag står. Jag är bra på att vara här och nu. Mm. Är
det någonting du har fått erövra?
Det tror jag har nog kommit med åldern. Mm. Men också att man... När jag har hört andra människor som lever bakåt, jag gjorde det, eller lever eller är för framåt, kanske.
Mm, just det.
Nej, och jag ska säga, inte vara här. Inte lita på sig själv att man duger att vara här. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror det.
Ja, du vet att då på den tiden, va, då träffade jag den, och då var det så, och då var det bra. Eller, jag ska dit sen, och då ska det bli... Alltså, det är så att... nu sitta och möta dig här, då måste jag lyssna på dig och jag ser dig och jag hör dig och försöka vara i rummet. Mm. Så det tror jag, och att uppskatta dagen. Mm. Seize the day. Mm. Men sen är det ju, alltså jag brukar vara så här deppig en gång om året. Alltså,
okay.
När liksom, jag vill inte gå upp eller jag så. Efter corona här, då har jag haft två dips. Inte samma, inte dagarna efter varann, utan den är en dag.
Okej. Okay.
Mm. Men verkligen så här att tappat lust. Mm. Ja, som tur är så har den kommit tillbaka så här lite senare på kvällen. Mm. Men jag är född med en positiv anda.
Mm. Om man är positiv 24/7 så måste det väl förr eller senare liksom man måste ventilera det som inte är fantastiskt kanske. Men då
jag hade en kollega som ville byta sitt liv och sluta jobba med mig, och jag var fruktansvärt ledsen. Jag blev chockad när hon skulle berätta det här för mig. Och då hade jag skulle precis gå och träna. Men jag var så chockad så jag tänkte, nej, jag kan inte gå och träna. Jag kan inte göra det. Men jag gick dit. Jag sa ingenting. Jag tränade. Och sen kändes det ju bättre. Jag liksom fick ur min ilska. Jag var så frustrerad och jag var så ledsen. Mm. Och chockad. För jag trodde aldrig. Och det var ju faktiskt den bästa medicinen för det tillfället. Istället för att jag hade gått hem och lagt mig under en filt och deppat. Sen förändras ju den här till det blir ilska och man blir så jäkla förbannad. Och sen blir man ledsen. Men man bearbetar, jag vet inte, alla gör väl det på samma sätt. Mm. Kanske i olika omgångar, i olika längd också. Ja, så gjorde jag då. Och jag är förvånad över att jag pallade göra det. Att jag gick iväg och tränade. Mm. Alltså det var ju bara så här att, nej, gå hem. Mm.
Alltså om du nu är född med en positiv grundsyn, är det någonting du kan lära ut?
Nej, men så just lära ut, det vet jag inte. Jag är för nära mig själv. Men jag kan citera Eva som läste någon gång i någon en vetenskap att om man vaknar på natten och man känner sig lite låg eller man ligger och tänker på jobbiga grejer som hur ska jag lösa det här och det där är jobbigt eller så. Att man ligger och ler.
Mm-hmm.
Okay. Har du hört talas om det?
Nej.
Så att man drar upp mungiporna och då skickar det signaler till hjärnan att då lättar sinnet.
Och då kommer vi då till det här med nyfikenheten, att den har varit så viktig för dig. Kan du beskriva din nyfikenhet?
Ja, den är ju... Jag tror att den är... Jag tror att den är bara bra. Mm. Nyfikenheten blir ju också att jag vågar. Alltså när jag ser Yoko Ono sitta och äta lunch i New York. Och vet att hon har en utställning på gång på Moderna Museet. Och då tänker jag, nej men jag måste gå fram och säga hej Yoko. Jag har gjort ett smycke för länge sedan som heter Imagine Peace. Med John Lennons låt i tankarna. Så jag går fram och säger att jag är svensk och att du ska ha utställning på Moderna Museet. Och då säger hennes då kurator. Först sa hon, vad roligt, sa hon. Och sen så berättade jag att jag hade gjort ett Imagine Peace. Och då sa han, we are having lunch. Men han ger mig sitt visitkort. Mm. Och jag går därifrån. Det var jätteläskigt och jag vet inte varför jag vågar göra det. Men jag tog tillfället i akt helt enkelt. Och sen så skickade jag de här smyckena till honom. Och sen hörde de av sig och sen satt jag uppe på ett kontor i New York och skrev kontrakt med hennes advokat.
Oh, wow.
Och där var det bara, den advokaten är advokat för Beatles i USA. Så att det gick i vägen. Men det där är ju också, jag vet inte om det har med nyfikenhet
att göra. Men vänta, vad gick kontraktet ut på?
Att vi hade samarbete och att Yoko fick välja vilken organisation som överskottet av pengarna, av smycket,
vad fint.
Mm. skulle gå till. Och hon valde då Läkare utan gränser och de hade jag jobbat med förut, så det var jättebra.
Mm. Mm.
Men nyfikenhet är ju det att, vad är det där? Vad är det? Vem är du? Vad är det som är runt hörnan? Jag vet inte, jag är oerhört nyfiken och det är en drivkraft hos mig.
Mm.
Den tar mig framåt. Och,
du har ju liksom haft ett liv som är kantat av otroliga celebriteter. Det finns ju liksom ingen som du inte har träffat, känns det som. Men samtidigt så kan du då berätta i något annat sammanhang om när du kommer till Guatemala eller vad det är och någon bjuder dig på kaffe och du ska verkligen inte dricka det, men du tackar ja ändå. Alltså, det är inte som att du har det finns inget streberdrag i din nyfikenhet. Det är inte för att det är Yoko Ono som att det är mer spännande än hon som har tobaksaffären på hörnet, så att säga.
Mm, mm.
Eller?
Mm, så är det.
Ja.
Jag säger det, men jag älskar mänskligheten. Jag kan sitta på en flygplats som man gjorde förr i tiden. Mm. och bara titta på människor och fantisera om vad har de där för förhållande. Och människors historier, och när man får höra människors historier. Alltså jag har ju fått höra så mycket. Efter tsunamin, jag gjorde Lilla Silverängen, att människor kommer att ge mig förtroendet att lyssna på deras hemska sorg och upplevelser och förtvivlan. Men att jag får det förtroendet, det är ju, att kommunicera är ju för mig superviktigt. Mm. Och då ger det mig också nya idéer att skapa saker och så.
Mm. Det var inte så länge sedan. Jag kan ta samma exempel igen. Jag hoppas lyssnarna har tålamod med det. Men jag tänker, alltså Mother med John Lennon är ju, tänker jag att han hade aldrig skrivit den utan Yoko Ono för övrigt.
Mm.
Men den är liksom ett urverk för mig, att den är så primal. Och jag vet inte, alltså det är 100% smärta på något sätt.
Mm.
Har du fått ur dig något liknande? Och är det viktigt ens?
Jo, men när jag skrev musik så har jag väl fått ur med det.
Mm. Okay. Mm.
Men jag kommer inte ihåg vilka låtar det var.
Nej.
Men det är ju också en del av musiken att man kan få ur sig sån... alltså bottensorg och förtvivlan.
Mm.
Sen vet jag inte om jag gör det så mycket med mina smycken. Men jag har ju gjort ett smycke för att var en kompis som sa att min pappa har gått bort. Och jag vet inte, finns det någonting man kan... Kan du göra någonting? Och det tog mig flera år innan jag hittade... Då gjorde jag som två händer som höll ihop. Som en sån thailändsk hälsning eller så.
Eller som min favorit emoji faktiskt.
Är det? Ja, den är jättefin. Ja, den är verkligen så här. Ja. Och det är ju så vi ska hälsa på varandra nu istället. Mm.
Ja, det är sant.
Coronahälsning.
Vi hälsade inte alls du och jag riktigt.
Nej, det var så här. Det är så här flummigt just nu. Man vet inte.
Nej.
Jag vill ju kramas hela tiden, men Eva har astma så att hon säger du får inte göra det för jag kan dö. Okej. Och jag är ju väldigt fysisk. Så att. Ja. Men i alla fall, och då och det handlar ju om sorg, fast ändå att en tanke att man kan tänka på den man saknar. Och just det här smycket heter Miss You. Men annars är det ju mest positiva saker.
Mm. Du återkommer ibland till när du skulle testa tennis då och inte var bra första gången. Och samtidigt så har du ju haft fler karriärer än de allra flesta och måste ju uppenbarligen ha haft uthållighet att inte vara jättebäst första gången du testar. Alltså, ja, jag tänker på demokassetten som du gav till
Benny.
Till Benny, eller...
Men snacka vilket självförtroende man hade.
Ja.
Galet.
Ja, ja men det är ändå... Det ändå, ska man trycka en kassett i någons hand så är det väl hans. Så.
Ja,
men att han, och sen så tyckte
han inte har bett om ursäkt.
Okej. Okay. Och han tyckte inte det var jättebra.
Nej, det var inte bra.
Nej.
Men jag tyckte att det var bra då.
Mm.
Det är ju också så när man skapar saker och man är ju lite inte galen, men man är ju ändå uppfylld av någonting, och det är väl tillhör personligheten, och att man vågar göra nya saker, att det här ska jag göra.
Mm.
Och medan nästa person säger nej, men då skulle jag behöva plugga innan jag skulle börja på det och göra den grejen. Medan jag gör det.
Mm.
Och sen funkar det så funkar det, eller funkar det inte så gör det inte det, och då får man bryta ihop, gråta, och sen så hittar man på en annan grej.
Mm.
Eller också så är det så, jag tror många gånger i mitt liv så har det blivit så att jag har avslutat en grej och så tänker man så här, jag måste ju tjäna pengar, jag måste betala hyra. Så. Och då har och det är väl det tror jag är en egenskap jag har. Jag är öppen för förslag. Alltså jag kan se en strömning och ta tag i den. Skulle du vilja vara med på tv och göra 20 levande livet program eller komma och testa för det överhuvudtaget? Och då säger jag, ja, vad spännande.
Mm.
Skulle du vilja skriva i Transweed Magazine om hudkrämer? Nej, jag kan nog inte skriva. Jo, det säger Maria-Pia Boetius att det kan du visst. Mm. Ja, och sen så gör jag det. Och då funkade det, och det blev ju 4 A4 liksom. Jaha, okej. Okay.
Mm.
Och sen så... Men så att det är väl det som är... Tillhör mig att jag säger ja.
Mm.
Sen får det bära eller brista, men då utmanar jag min hjärna, och så är det.
Om vi då ska bena ut dina egenskaper, så tänker jag ju att det här med att säga ja, det är ju ett tecken då på att inte vara rädd, eller?
Mm.
Eller är du rädd fast tackar jag ändå?
Det tror jag efter jag har sagt ja. Oj, vad ska jag göra? Hur ska jag klara det här nu? Men oftast gör jag spontant.
Okej.
Okay. Jag tror att jag är nog... Ibland är det ju dumdristigt, kallas det för också. Som det där med kaffet i Guatemala. Vad ni än gör, ni får inte ta emot någonting som infödingarna här bjuder er på. För att det är så... Alltså det är så infekterat, deras vatten. Det var ju grått vatten också. Men, och då tycker jag att det är så härligt när någon bjuder på något.
Mm.
Ja, tack!
Mm. Det är det ju.
Ja.
Men, och vad kommer den där... Alltså, har du alltid varit orädd? För det verkar ju så.
Mm.
Liksom...
Jag tror det.
Mm.
nyfiken och sen kan det ibland då bli konsekvenser.
Mm. Vad tänker du på då?
Nej, men jag tänker på när jag var jätteung och var i Högdalen och hängde där och man testade olika piller och grejer och sen mådde skitdåligt och så.
Mm.
Men nyfikenhet och sen var med i tiden, du vet. Det där är hett nu. Ja, då vill jag pröva.
Mm.
Ja, då var det hett med Preludin. Ja, det vill jag pröva.
Vad är det?
Det är en slags amfetamin. Ja. Ja.
Det är alltid någon slags tjack, är det inte det?
Ja, det är alltid någon slags tjack. Ja, men jag har ju säkert ADHD en bit. Min pappa hade det och vi har lite här och var runt om mig i släkten. Och av amfetamin blir man ju lite lugnare och koncentrerar sig. Så det passade mig bra där.
Ja, okay.
Mm. Men det är ju också så att jag har ju en sån livslust. Lust for life.
Mm.
Så att jag håller inte på med droger. Det blir bra med en bourbon.
Du har ju så många syskon liksom. Är alla så här orädda som du har varit?
Nej, vi är fem olika personligheter. Mm. Verkligen fem olika personligheter. Och de är säkert modiga på sitt sätt. Kanske inte samma sätt som jag, men det kan jag inte svara på. Jag tror absolut att de är modiga. I olika, på olika sätt i sina liv.
Mm. Då ska vi gå vidare i mitt jätteflummiga personlighetstest här och prata om passion.
Mm.
Har du varit passionsdriven, tycker du?
Absolut. Passion, det är ju en härlig kick.
Mm.
Jag är nog kicksökare, det tror jag absolut. Och då handlar det om att när jag gör någonting, eller du vet ju själv när du har skrivit en låt, en halvlåt, att det ger dig en oerhört välbehag och en lustkänsla att fan, det här har jag gjort och det här känns, åh vad bra det här är. Och sen så kanske man sover på saken och upptäcker att nej, var väl inte så där super bra, men det var härligt igår.
Mm. Just det. Mm.
Och så är det ju med mitt jobb och mina smycken, eller när jag ritar glasögon eller så, så tycker jag, wow, det här blev jättebra. Och sen går tiden och så tycker man, ja, jag tyckte att det där var jättebra, men ja, det var bra då.
Mm.
Men hela tiden så är det ju det här med att den nya kicken, det blir att skapa något nytt.
Får du det hela tiden fortfarande?
Ja, det där är ju också i perioder. Och jag tror ändå att den här tiden med corona har gjort att det är så många olika nya saker i vårt liv som vi aldrig har behövt dela med. Och det stör ju energin i arbetet. Och så att jag träffade någon, en Oscar Sia på stan och sa, hur är det? Ja, det är ju tråkigt det här. Ja, men du kan ju alltid skriva låtar. Ja, jag vet, jag kan alltid skriva låtar, men man har ju ingen lust.
Mm.
Man har ju ingen lust för att energin är så låg att det pratas bara. Jag pratar inte corona, kan jag säga. Jag vill, det får andra hålla på med. Jag vill prata om någonting som är kreativt eller någonting som är viktigt i livet vi kan prata om, som du och jag pratar om. Det viktiga i livet, vem är du? Hur ser du på det här? Men det drar ju ner en kreativitet, kan man säga.
Mm.
Men jag vet inte, som jag sa förut, jag gräv där du står. Ja, men då tar jag med mig lite pärlor och
turkoser.
Ja, turkoser som jag inte sett på 20 år. Och bara, wow.
Mm.
Och så gör jag någonting av det.
Mm.
Eller ritar något, eller målar något. Eller
mm.
Så.
Målar du även saker som inte ska bli smycken?
Ja, absolut. Jag har just sketches, liksom teckningar som jag har faktiskt vågat lägga ut på min, den här kreativa hubben som jag kallar för The Högdalen. Högdalen.
Okej.
Och som har sålt. Jag bara säger, men det är bara sån här... De har jag gjort och sen så pratar jag med Emily som jag jobbar med på det här projektet. Ja, men de här är jättefina, vi lägger ut dem. Ja, men det där var ju mest att jag sitter och tycker att det är lite kul.
Mm.
Och att vara kreativ. Men så att det gör jag.
Mm. Det är väl också ett tecken på orädsla kanske?
Ja, men det är ju någonting som jag bara gör för att jag tycker att det är härligt att teckna och så. Och sen så det var likadant med keramiken. Jag gjorde det så jag hade en utställning med Jocke Berg. Och så hade jag de här keramikgrejerna som jag gjort.
Ah, som hans era smycken presenterades kring?
Ja, just det. Jag hade dem som bara objekt.
Ja, just det. Mm.
Och då kommer en stylist som jag tycker verkligen var, hon är tung den här tjejen. Och så här, och vad är det här för några saker? De här keramikgrejerna, vad är det för något? Får man köpa dem också? Och jag bara, fan, hon tyckte det var fin. Förstår du, då blir jag 5 år.
Ja.
Det är som när man gör sin lilla teckning och visar mamma och säger, du är så bra. Mm. Och sen är det inte bra. Man vet ju, man har sett massa grejer som man bara, okej, men man måste säga till sitt barn att, åh, vad fint.
Ja. Mm.
Men då var det så här, bara, wow, jag gjorde en grej bara på, av... lekfullhet, lust.
Mm. Mm.
Så.
Jocke Berg-grejerna, de försvann direkt, va?
Ja, det var apropå att tvivla på vad man ska göra, så var Jocke väldigt, väldigt, ska man säga, skeptisk, lite skeptisk att, ja, men ska jag verkligen göra den här grejen? Att tänk om ska det vara skomakare, stanna vid din läst eller så.
Ja.
Och nu har vi haft vi träffade honom för ett par veckor sedan. Och så bara, han är, alltså, det här är så sjukt kul, säger han. För att det har gått så väldigt bra. Men det handlar inte om att det är Jocke Berg som har gjort det. Det handlar om att det är väldigt bra.
Mm.
Han har det där i sig och jag tror vi kommer fortsätta.
Mm. Det finns en liten film om dig på YouTube som Eva gjorde för 10 år sedan. Som är så här, the making of någonting.
Mm. Mm.
Och då träffar du en kille som levererade något slags smycke till dig. Och så säger han att det här det första gången vi gjorde det här. Eller vad han nu gör. Det är någon snubbe som bor i skogen som du åker till. 1994 säger han att ni jobbade ihop för första gången. Och då var det någonting som...
Ja. Peter.
Okay.
I Småland.
Mm. Vad gör Peter i Småland?
Han har en guldsmedsfabrik.
Okay.
Ska man säga. Det är en producent som gör tillverkar smycken.
Så du gör en prototyp typ och sen så åker du till honom och så gör han... ser han till att de faktiskt blir...
Mm, då gör han vaxformer och så som man kan göra flera, många av. Man kan göra en ring och så ska man göra den i flera olika storlekar och så. Så att, så.
Ja, jag fattar.
Mm.
Det var alltså 1994, säger han då. Men när räknar du att smycken blev ditt jobb?
Han säger att det är 94. Ja, det var nog första Homo sapiens som jag prövade och gjorde där nere. Jag räknar det som i januari 2021, då firar jag 25-årsjubileum.
Okej, okay. Så 1996 då?
Ja, för då blev det en firma kan man säga.
Okej.
Okay. Mm. Och då flyttade jag in här på Hornsgatan.
Mm. Nu är du ju en institution i den branschen. Har du någon tanke om varför det har funkat så länge?
Varför gillar man en artist jättelänge? En musikartist.
Ja, just det. Mm.
För att just den rösten berör dig.
Mm.
Just de texterna berör dig. Det händer någonting i dig som gör att du mår bra. När du. Jag relaterar nästan allting med musik. Också för min pappa var musiker och alltså alla mina partners har ju varit musiker. Alltid. Jag var ihop med en fotomodellskille en gång. Det var 2 veckor in. Det funkar inte.
Nej.
Han såg sig i spegeln mer än vad jag gjorde. Men jag tror att eftersom jag skrev musik och nu skulle jag skriva någonting med ord som skulle beröra människor, och det var ju min, det har ju blivit min röda tråd. Det är inte så att alla mina smycken betyder någonting, men de första, Homo sapiens, human, det betyder ju någonting. Och det var ju min, kan man säga, en liten politisk handling.
Mm.
Med att jag delade upp homo och sapiens, som betyder den tänkande människan. Och när människor ringde till butiken och sa så här, ja, jag undrar, jag ska ge bort det här smycket, måste man vara homo för att ha det?
Mm.
Jag sa, det betyder den tänkande människan, så får du ta det härifrån faktiskt.
Ja.
Så att, och sen har jag letat och använt mycket latin också, för att man har det som en conversation piece. Ja, vad står det på din ring? Ja, det står amor fati. Ja, vad betyder det då? Ja, det är kärleken till vårt öde. Du har fått det här livet, det är upp till dig att göra det bästa av det. Och då blir ju det att någonting man kan prata om och så. Sen någonting som jag brukar faktiskt säga det, och jag glömmer ibland, men en av mina större kundkretser, det är sjuksköterskor. Och vi vet vilken skitlön de har. Och då vet jag att de har sparat till att köpa det här smycket. Och då blir jag ödmjuk inför vad jag håller på med. Och att jag har människor som har sparat till att bära något vad jag har gjort.
Mm. Vi hade 5 punkter som vi skulle gå igenom, okay. Och nu är vi liksom framme vid människorna omkring dig. För jag tänker att ingen människa är en ö.
Nej.
Och att du kanske, alltså en del i din framgång kanske kan tillskrivas att du har omgivit dig med rätt människor. Eller?
Ja, absolut, så blir man ju påverkad. Och om någon har påverkat mig väldigt mycket, så är det ju Eva.
Mm.
Hon har fått mig att tänka efter. Jag har fått henne att snabba på.
Mm.
Så att där har vi ju verkligen hittat. Vi är några som verkligen, det blir balans.
Mm.
Och sen så, jag träffar inte mina systrar så mycket, men när vi ses så är humorn den som, det som är vårat shit. Alltså det tar bara 20 minuter, sen så skrattar vi. Och vi har, alltså för vi har samma humor ifrån våran uppväxt, och våran pappa var väldigt rolig. Sen var han burdus och hej och hå. Men vi har haft, och jag tror att det var det som gjorde att min mamma och pappa var gifta så pass länge som de var. För att humor och musik, det var det som var kittet. Och sen att jag är som jag är, som när jag frågade Jocke för 11 år sedan, 12 år sedan. Skulle inte du vilja göra smycken? Jag ser att du har mycket smycken. Och han var inne i orkestern, som han kallar det för. Och sen satt jag och frågade honom igen efter han Kent la ner. Liksom. Och det där är väl nyfikenheten och så. Om du nu... Sen är det ju så att de jag har umgåtts med, det har ju varit väldigt mycket musiker. Om du tittar på mig runt om, vilka jag umgås med, så är det ju kreativa människor. Och det är ju där jag känner att jag har något att prata om och vara i.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. M-O-O-R www.lundgrens.se/lundgrens. Tack Lundgrens! Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Mm. För det finns väl, alltså just det här vi pratade om med när Benny tycker att din demo inte håller så att säga. Att du ändå så här mörsar på.
Men jag hade ju jobbat som modell då i 11,5 och sen höll jag på att fortsätta när jag började med musiken. Men alltså det var ju några... jag satte ju upp en lapp på Pet Sounds. Jag vill bli med band.
Mm.
Och hade fått låna Niklas Rickenbacker. Så jag hade satt upp en bild. Så där, jag vill bli med band. Och sen så var det några killar som hade ett funkband ifrån Solna som hette Studs. Och de hörde av sig. Så här, ja. Men då... Då var det egentligen bara en kille som uppskattade mina tre ackordslåtar. Mm. Och han åkte sen Tobbe Sten. Hette han Sten eller Stenen nu då? åkte till Berkeley och sen så funkade inte jag med de här resten av killarna. De ville ju bara lira funk och jag ville lira tre ackords poplåtar.
Mm.
Och sen så blev det en konstellation till och sådär. Men jag var helt inne i det där att jag... Det är också så när man blir skogstokig som jag kallar för. Jag blir helt liksom, det här ska jag göra. Då får jag en oerhörd koncentration. Det som jag aldrig hade i plugget liksom. Men då kan jag koncentrera mig på att det här ska jag göra. Och skriv låtar och skriv låtar och skriv låtar. Så att jag visste ju verkligen vad jag ville hålla på med.
Mm. Men de här, nej, alltså för det, jag antar att det inte är enda gången du har fått, eller människor... Som har sagt nej till dig? Eller
det där, jag har liksom. Fått jättemycket nej, ja. Såklart. Alltså jag sålde jeans i en butik i London. Och så kom det in en kund och så sa ja, nej, de här jeansen, nej, de passar inte dig riktigt. Så här, men jag vet att precis bredvid här så har de en annan modell, ett annat märke som skulle passa dig bättre. Och det hörde min chef, jag fick sparken direkt.
Mm.
Men jag har gått på jättemycket nitar. Jag menar, jag har harvat runt i Paris med min bok när jag var modell och inte fått jobb. På 3 månader fick jag ingen jobb. Morfar fick betala tågresan hem. Jag menar, jag har ju gått på mina smällar hela livet också, såklart. Men på något sätt så ser jag som en sån här Pac-Man. Mm. Så här, nej, gick inte den vägen. Nej, då hittade jag en annan väg.
Mm. För nu har du ju haft det här jobbet väldigt länge.
Ja, men jag gör ju så mycket i det här jobbet.
Ja, det är sant. Eller
hur? Jag gör glasögon, jag har gjort glas för Orrefors. Alltså jag får vara otroligt kreativ. Jag har gjort brudklänningar, jag har liksom skor. Och allting funkar ju inte heller. Så att när jag gjorde brudklänningarna så var det för att, för att få ut att ha mig mer i en bröllopssfär.
Mm. Smart, kanske.
Ja, men det blev jättebra. Jag fick jättefint pris att jag funkade som brudklänningsdesigner. Mm. Men sen så vi mäktade inte med det. Vi håller på med smycken. Och sen gör jag då andra saker som glasögon och sådär.
Mm.
Nu är jag också det nya, kommer det vara att ett nytt ansikte för Lancôme som Isabella Rossellini.
Ah, wow.
Också, och vi är ju jämngamla.
Okej.
Okay. Mm. Och hon blev ju utsparkad från Lancôme.
För att?
Hon var för gammal. Då var hon 30, tror jag.
Okay.
Men nu har de tagit in henne igen och bett om ursäkt. Mm. Så det var bra.
Mm. Men jag bara tänker på det här med feedback. För jag tänkte att vi skulle prata lite om nätverk, men också om just det här med att få nej eller få ja. Liksom. Spelar det roll för dig?
Alltså, nej är ju jätteviktigt. Vi ser ju det på många människor som där bara har ja-sägare runt om sig.
Mm.
Det är ju så onyttigt och inte bra för människan. Men jag har ju några personer runt om mig som rynkar på näsan. Ja, Petra som jag jobbar med på jobbet, hon är chef för PR-marknad och e-commerce. Och då säger jag så, vad säger du om det här? Och då gör hon. Då vet jag, nej det där var inte bra.
Ja.
Och det måste man ha. Man måste ha, och Eva är ju ärlig med mig.
Mm.
Jag, till skillnad mot henne, hon testar ju inte allt på mig. Utan hon skriver ju och sen så får jag lyssna när det är färdigt eventuellt.
Mm.
Mm. Men jag är ju sån att jag är väldigt öppen. Så här, vad tycker du om det här? Och, så. Och sen får jag feedback på att nej, men det där ska du skriva om. Eller om jag ska skriva någon text till hemsidan eller någonting sånt. Så den nej-säget är oerhört viktigt. Det är ju liksom balansen i livet. Det är, den är en svår väg. Men, och den ska ju vara balans i allt.
Mm.
Ska vara balans med dig själv, med hur du ska vara. Och sen ska det vara balans med din partner. Och sen ska det vara balans med... Ja,
mm.
Och det är väl den snåriga vägen man hela tiden... Man är ju aldrig färdig. Så fort man börjar bli färdig på någonting, då går du ju ner i en kris.
Mm.
Så är det ju. Det är som bebisar. Ja, det är den fasen nu. Ja, det är den här fasen nu.
Mm.
Och de här faserna har vi, tror jag, hela livet.
Men händer det att du skiter i alla jävla nej-säger och kör på bara?
Ja, jag gjorde ju definitivt det när Benny Andersson sa att det här ska du inte hålla på med, fortsätt att vara fotomodell.
Mm.
Det skete jag fullständigt i, som tur var.
Mm.
Annars hade ju inte två av oss funnits.
Nej, just det. Mm.
men jag, om det känns riktigt rätt så tror jag att jag skiter i då driver jag igenom.
Mm. Med succé så kommer ju inte sällan människor som liksom vill ha en del av kakan.
Mm.
Har du gått på nita där? Blivit blåst?
Ja, det tycker jag väl. Det är också så när man, om vi säger, menar du business eller menar du privat eller menar du, vad menar du? När det gäller business har jag använt mig av rekryteringsföretag och då litar man på dem för man betalar dem jättemycket pengar för att de ska hitta en person som ska passa mig. Och det har gått fel. Det har gått fel och det är ju jätteläskigt.
Mm.
För att det kan gör att hela din business går åt helvete.
Okej, okay. Har du varit nära?
Ja, men jag som tur var fick jag en varningens ord av någon som jag jobbar med. Och sen började jag titta på, vad är det som händer? Ja, just det, det är någon som har hållit de här personerna borta från mig.
Mm.
Och det var väldigt mycket när jag var i USA. När jag var i USA liksom var i New York och så var jag där ganska länge, 2 månader eller så där. Och då är det ju lättare för en vd att hålla människor från mig. Och den var verkligen en väldigt väldigt jobbig grej men jag styrde upp den i nick of time verkligen.
Mm.
Så att det blev bra. Men okay. Det var väldigt, väldigt läskigt där ett tag. Och det var för att... Det är ju också så att... Jag sa att jag älskar människor. Och jag har en tro på människan. Det är ju en ganska bra grundtanke. Att man har det. Att man säger, men jag litar på dig. Du sköter det där. Och sen är det så att jag är ingen kontrollfreak. Jag är kontrollfreak på mina grejer som jag gör. Att du kan inte komma in och säga att du ska ändra på den där grejen. Nej, jag vet precis vad jag vill. Och är det så att jag går till en guldsmed in i... Jag kan ju inte göra fysiskt mina juveler. Det är inte jag, har inte jag en utbildning för, utan jag har ju väldigt duktiga guldsmeder.
Och, ja, men kan och man... någonting som heter fattare lärde jag mig av att lyssna på en annan intervju med dig.
Ja.
Och då är det den som sätter själva stenen i guldet, eller?
Precis, han sätter oftast han, jag har inte träffat någon kvinnlig fattare faktiskt, men han sätter ju diamanterna med små, små guldklor. Liksom. Man viker över det över stenen. Och det är ett väldigt jobbigt yrke, för ibland kan stenen kraja. Liksom.
Okay. Mm.
Ja, men om jag säger till exempel att jag vill göra så här, och så vill inte jag göra precis som det alltid har gjorts, utan då försöker jag, då får ju guldsmeden en utmaning. Hur försöker vi lösa det här? Och det är härligt. Mm. Bara, har jag kommit ifrån frågan?
Ja, det var huruvida du hade blivit blåst.
Ja, precis. Ja, nej, men det, jag lyckades i alla fall rädda upp situationen och...
Mm.
Nu måste alla prata med mig, så att om de känner sig oroliga så måste de säga det till mig, att jag tycker inte att det här är bra eller så.
Mm.
Men jag har en fantastisk vd nu som har varit hos mig länge, 4 år tror jag.
Mm. Med hype så brukar det också komma en backlash, tänker jag, men har du verkligen haft någon sån?
Nej, backlashen är väl mest det som... Vi har ju liksom klarat igenom olika finanskriser och sådär. Det här är ju en coronakris, och då har ju, som tur är, har vi ju en fantastisk webb. Och det är ju den som har verkligen hållit oss under vingarna nu. Men i butikerna så är det ju... Ja, min butik på Hornsgatan är ju min första, och den är öronmärkt. Den ska alltid vara där.
Mm.
Där går folk hellre än till min typ... Biblioteksgatan. Nej. Och där är ju, har ju verkligen varit en ingen folk. För att alla de som jobbar på kontor och runt omkring, som är vana att gå på lunchen och kanske gå och shoppa. Så här. Men nej, jag måste nog säga att jag har... ja, vi har klarat oss bra.
Mm. Vad är liksom viktigt för din verksamhet? Jag menar, nu är det ju en annan tid än när du började. Då var det kanske just så här, jag tror att de flesta kanske känner till att Madonna bar dina smycken jättetidigt och så där. Men nu är det ju liksom sociala medier och sånt där. Alltså, är det som spelar roll idag för att komma ut?
Ja, alltså sociala medier har ju tagit över väldigt mycket från typ annonsering i tidningarna och sådär. Så att vi har ju på den avdelningen, de jobbar ju väldigt mycket med influencers och så. Också för att bredda min kundkrets, som också blir äldre och äldre och... Så att det är väl det som vi jobbar mycket med.
Mm.
Och då är det ju annonsering, och det är Google, och det är Google Analytics, och det är sånt som jag inte kan.
Nej.
Utan jag går igenom och... Så att jag är overhead på allt vi ger ut.
Mm.
Så att alla plåtningar som vi gör, de kommer från mitt huvud. Så här vill jag göra. Nu har vi haft med djur, för att det är härligt med djur. Och nu ska jag försöka knäcka någon idé på nästa. Men det är också kul. Jag älskar ju bilder. Och det tillhör ju mitt liv också sedan långt tillbaka. Och så det är häftigt. Och sen har vi... Jag jobbar med en fotograf som jag jobbat med hur länge som helst. Som kan... Han vet. Och när vi ses är det alltid lika roligt. Hej, åh, vad kul, nu ska vi göra den här grejen. Och sen får man utmana varandra. Att det här, det funkade inte. Ja, men då hittar vi en ny grej och... Ja, det är kul.
Mm.
Kreativt.
Kommer du någonsin sluta jobba?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror inte det faktiskt. Alltså min pappa, han var 93, för ett par år sedan dog han. Och han höll ju på med... Då hade han någon käpp, och då hade han skapat en med gummisnodd. Det var hur fult som helst, men den var i alla fall... Den funkade. Och hänga sin lilla käpp utan att den ramlade i golvet på något... Kunde han hänga den på bord och grejer. Och så här. Ja, så att han höll på också så här med... Skulle han göra pajer? Han var ju konditor från början. Så skulle han göra pajer. Ja, Alltså jag smakade den aldrig, men mina syrror smakade den. Och då helt plötsligt så började han beställa emballage och grejer. Jag bara så här, och han heter ju Lars, men emballage. Men, och det, nej, men då skulle han göra pajer. Så att jag tror att det där...
Alltså sälja till folk?
Ja. Ja. Okay. Marknader, vet du. Det finns marknader. Man kan åka ut och ställa sig på... Ja. Det var inte en jävla krydda i den där heller, tydligen. Men okay. Syrrorna var snälla och käkade. Mm.
Så det entreprenöriella, det verkar ju komma från fädernet, eller?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. Absolut.
Vad har du ärvt av mamma?
Ja, vad har jag ärvt av mamma? Det var ju, hon var ju den som var basen. Hon var ju hemma hela min uppväxttid. Och en bra balans till min snurrpappa, liksom. Mm. Så att det tror jag... Hon var en drömmare, läste mycket. Hon undrade nog många gånger hur hon hade hamnat i sitt liv med 5 barn. Mm. 5 döttrar. Jag skulle bli galen. Mm. Det skulle aldrig hända mig. Jag fick 2 söner, det passade mig perfekt.
Mm. Som är stora nu?
De är jättestora. Den ena killen bor i Australien och har precis firat 5 år i bröllopsdag med sin australienska tjej. Den bor i Sydney och har precis skaffat hund. Det är ju jättekul. Mm. Okay. Jag säger, så nu är jag hundfarmor.
Ja, ja. Bra med.
Ja. Och Simon bor i stan.
Mitt lite luddiga test då är, vi är framme vid det sista momentet, och det är att prata om dina största rädslor.
Mm. Så jag hade ju cancer för 6 år sedan, är det väl nu 7 år sedan snart kanske, hade jag bröstcancer. Men då fungerar, när man får ett besked att man har bröstcancer, så tror jag att den som har det i alla fall reagerar, alla är olika. Men jag reagerade i alla fall så här att, jaha, ja, men jag har ett flyg till Oslo om 3 timmar. Ja, men då säger läkaren att du måste ta det här på allvar. Jo, ja, jag hör, men jag ska i alla fall göra den här grejen. Och när jag kom fram till Oslo, jag hade ett event, och stod med ett glas skumpa i handen och berättar för Petra då, som jag med, jag har bröstcancer. Wow, skumt. Men det, så att det där är ju... Så behandlade jag det i alla fall. Jag gick på strålning eller det där. Jag gjorde 2 operationer. Jag fick behålla mitt bröst. Men det, man bara gör det. Mm. Så fungerar jag.
Okay. När kommer rädslan då, om du bara gör?
Alltså, jag vet inte. Jag tror att Eva bar hela rädslan. Mm. Och då det där är en försvarsmekanism som bara hände. Och efteråt så tänkte man så, wow, ja, det var ju... Ja, det gick ju bra. Det gick ju bra. Men det, och det där är ju... Så tänker jag så här, nu har jag haft cancer. Kommer jag aldrig mer få det. Mm. Och det, så fungerar inte kroppen heller.
Ja, tyvärr inte. Nej.
Tyvärr inte. Så att det där är väl någonting som man ibland... Ja, just det, man kan ju få cancer igen. Så. Den är jobbig. Men rädslor är ju naturligtvis om mina nära och kära, om det ska hända någonting. Det är ju liksom rädsla. Att de ska må bra, mina killar ska må bra. Och det är väl den min största oro, tror jag. Mm.
Men det här är det en stor del av ditt liv? Oro och rädsla? Nej. Det verkar inte så.
Nej.
Nu är vi klara med mitt personlighetstest. Hur kändes det?
Det kändes bra faktiskt. Ja. Det är ganska bra att få... För det första så är det jättekul att få prata med någon annan än Eva. Nej. Nej, men vad jag saknar i den här tiden, det är ju att få umgås med människor.
Mm.
Jag träffade en kille på väg till jobbet som vi brukar bara hälsa lite grann för... En månad sen kanske. Ja. Och han går till dagis med sina barn. Det är en kille som är skådis. Så vi hälsar bara, vi känner inte varandra. Men den här dagen så stannar han och säger: hej, det var länge sedan. Ha, men, och pratar och jag bara så här, okej. Okay. Sen var jag ute och sprang på lunchen. Och så springer jag ner och är till Tanto, och där finns det ett utegym. Och då är han där igen och säger: men hej, alltså, här har vi ju aldrig träffats. Mm. Och det var så här, man kände törsten att få prata med någon som man inte känner kanske, eller som man aldrig, ja, du vet, bara prata med människor. Vi har sånt behov av det här med att en människa är ingen ö, mm, sa du va. Mm. Och gemenskap, och jag som är född i en stor familj, jag kan bli deppig för det. Och jag tror att det var därför jag var deppig i somras. Mm. Att man är i en bubbla, det är läskigt.
Mm. Jag såg att du hade tagit en bild ganska nyligen på Instagram med Lena Endre.
Mm.
Och när hon var gäst i Värvet så pratade vi lite om det här med att vara snygg.
Mm.
Att hon faktiskt har tyckt att det har varit ganska pissjobbigt att vara snygg.
Mm.
Alltså det känns som att du har varit så duktig på att hitta på nya grejer. Men, mm, men du som så tidigt fick så himla mycket uppmärksamhet för ditt utseende och jobbade med det också.
Mm. Mm.
Alltså ställde det till det på något sätt för dig?
Nej, jag skulle säga så här, att när jag var i Karlskoga, eller jag besökte i alla fall en smyckesbutik. Och då kommer en kille, och som tur var, när jag var på turné så var det ju ofta så här att hon som skulle komma nu, hon kunde inte, så att jag skriver egentligen bara sport, men vad gör du för något då? Ja, så var det ibland när man var på turné med X-Models. Och nu var det likadant. Det här var ju då precis i början, 96 kanske, eller 90... Ja, 96, säger det. Så jag åker upp och besöker den butiken, och så kommer en kille så här: ja, tjena. Ja, jag skriver egentligen sport, men ja, berätta lite om dig själv. Ja, det är klart att du säljer smycken. Det är klart att du är ju kändis.
Mm.
Där var jag väldigt kränkt. Alltså, du förminskar mina kunder. Tror du att de ska köpa en ful grej? För mina grejer kostar ju inte 300 spänn. De kostar i alla fall 690 för ett homo sapiens som ska göra tills jag dör, har jag bestämt.
Mm.
Så där tyckte jag, där var jag kändis, där var jag inte en designer. Men annars så vet jag inte. Jag har ju alltid varit intresserad av mode, älskar mode, att få liksom förändra mig, känna efter vad vill jag ha på mig idag. Jag tycker det är jättehärligt att få vara liksom påfågel och leka med mina hattar och intresserad av smink. Och idag vill jag vara den här personligheten, sätt på andra briller. Det är min lekstuga.
Mm. Mm.
Så att jag vet inte, det är klart att jag åldras ju också, såklart. Och försöker väl parera det. Det är månader man kommer upp och säger bara, gud, idag, nu var jag ju så svullen så att nu fick jag inte på mig Göran Klings fantastiska hopring. Så att jag, och man känner sig pluffsig eller sådär, men det där är ju, that's life.
Mm. Vill du berätta om din och Evas podcast?
Ja, det där är ju ambivalent.
Okej.
Okay. Jo, men det nu har vi gjort ett tredje avsnitt här. Vi får väl se vad det blir i framtiden. Men det var Evas skivbolag som sa att skulle du inte kunna göra det här, och så kunde du sitta och prata med din producent och om låten och sådär. Och då när vi var på semester i februari så sa vi så här, det vore kul att göra någon grej. Vi var på semester och man hade inget att göra, man satt och snackade lite. Och då så sa jag, men vi kanske gör det här, Double Trouble som vi alltid kallar oss för att det var den här bartenden i New York där, Olivier. Så kallar oss för Eva. Ja, oh, Double Trouble. Mm. Och sen så, och då blev det här med att jag får ju faktiskt inte lyssna på låtar förrän de är klara. Så började vi prata om det. Och Nu i nästa säsong kommer vi att prata om politik. Och det är ju inte, Eva är ju oerhört politiskt medveten. Läser CNN, China News, allt sådär på morgonen. Hon läser i flera timmar på morgonen. Och sen, så jag har ju fantastiskt för att hon briefar ju mig. Nu har vi pratat om Trump hur många år som helst tycker jag sen han kom till makten. Men Trump på Twitter och sådär. Men för mig är ju det en snabb... att jag lär mig på ett snabbt sätt vad hon läser sig till.
Mm.
Men hon är väldigt intresserad av det och jag är väl mindre intresserad. Men jag är ju klart att jag är intresserad. Jag är ju, lever ju i det här livet. Men så att vi får väl se. Men jag vet inte.
Ja, mysigt projekt.
Ja, jag frågade syrorna då. Jag tyckte, nej, men det som jag har fått höra mest det är att vi har en fin ton gentemot varann. Det är inte så att vi hänger ut varann eller det ja, men så där ska inte vara, utan så där funkar ju vi.
Mm. Vad är det oglamorösa med ditt jobb? Vad är baksidan?
Nej, men det är ju ett ständigt pågående hittepågrejer i huvudet. Och det är ju inte alltid glamoröst, utan jag ska ju försöka skapa någonting som man förhoppningsvis inte har sett förut. Och ja, jag ska säga, det är en kedja från mitt huvud, så ska jag då försöka förklara det för mina guldsmeder, guld- och silversmeder, och sen så ska det iväg till en fabrik som ska tolka det här. Jag var alldeles nyligen i Vietnam och besökte en fabrik som är väldigt skickliga, och det var fantastiskt att se hur alla jobbar, och en enorm känsla för mig att se den här skissen som jag har gjort. Sitter nu de där 10 personerna sitter och jobbar bara med den, och det är ju otroligt häftigt. Men ja, jag ska säga att glammigt, jag vet inte. Jag vet inte.
Nej, det finns inga baksidor med ditt jobb.
Nej, ja, baksidan är väl om någon är olycklig, om det säger nej, nu gick den här sönder. Men vi har ju till och med en customer care som verkligen tar hand om alla kunderna. Så här, jag undrar, och varför har det här hänt, och så att vi har ett jättefint företag. Vi respekt.
Ja.
Tror att det grundar sig. Vi pratar om våra värdeord, och det är faktiskt jätteviktigt.
Mm. Är du bra som chef?
Jag tror det. Jag ser folk.
Ja.
Jag går runt och snackar med mina, som nu på sommaren så har vi några yngre där och så här, tjena, vem är du? Ah, hej. Jättehärligt när jag kommer in på laget till exempel och alla jobbar och packar grejer nu, och så är det en lång skön snubbe som säger, tjena, kommer du? Wow, kommer du in hit? Ja, men jag ska hjälpa er här nu.
Mm.
Så att och jag tror ju alltid att jag är en av dem.
Mm.
Jag vill tro det i alla fall.
Ja, men det är det väl.
Ja, men det kanske inte är så, för hans reaktion, va? Kommer du här?
Mm. Jag såg, apropå Double Trouble, såg jag just färdigt I Know This Much Is True. Har du sett den?
Nej.
Rekommenderas varmt. Ja. Har ingenting med dig att göra, nej, egentligen, nej. Förutom just Double Trouble, för det. Han, ja. Alltså Mark Ruffalo spelar ett tvillingpar.
Jo, jag har sett den.
Har du sett den?
Ja. Vilken film, och jag vill se mer.
Ja.
Och han spelar båda.
Det är en serie, men ja.
Ja, det är en serie. Ja. Men jag menar, kan det komma en serie till då?
Ja.
Nej, men den var fantastisk.
Eller hur?
Fantastisk.
Ja.
Verkligen.
Och så tänkte jag säga, men jag skannar Evas Instagram och ser liksom vad du går igång på. Alltså om du har böcker, filmer och sånt. Men jag hittar liksom ingenting riktigt. Går du igång på grejer?
Ja, men såg du inte att jag la upp Tina Fränstedts bok?
Nej, det missade jag.
Tina Fränstedt är en tjej som har varit skribent på Expressen. Och senare så har hon blivit jobbat med... som krimreporter. Så skickade hon de här böckerna, ettan och tvåan, Försvunnen heter den första och väg 9 tror jag den nästa bok heter. Och jag läser ju då bra deckare. Emily Shepp, jättebra. Och då la jag ut den här boken.
Okay, ja.
Det här är en bra bok.
Sorry. Mm, ja. Men är du liksom, plockar du, behöver du den typen av konst också? Alltså böcker och film och ett
tv-serie? Ja, absolut. Mm. Nu finns det nog mer bra, så säg det.
Ja.
För att vi tittar ju på serier. Och igår såg vi en ny, någon läskig grej om något trippelmord i Amerika.
Jag har ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut. Vi får se om du har fått de här förut.
Aha.
Har du ett favoritfängelse?
Långholmen då?
Ja, just det. Ja, det är jättebra. Hade du någon relation till det när det fortfarande var öppet?
Nej, men jag träffade någon här om dagen som var ihop med någon kille som satt där och hon gick dit med bullar.
Okej.
Okay, det var faktiskt i förrgår. Så här, jag var ihop med en kille som var intagen där. Han var fängelsekund. Ja. Och dit gick jag med bullar.
Vad tycker du om Dalsland?
Dalsland har jag inte så stor koppling till, förutom när jag åkte med X-Models i folkparkerna, säger en folkpark.
Har de en i Säffle?
Jag vet inte faktiskt. Nej. Men däremot Värmland, jag ska åka till kraftstationen i Deje där vi ska ha en utställning med Högdalen och Evas foton och några smycken och Jockeberg.
Ja, vad kul. Ja. Mm. Och den kanske faktiskt pågår just nu när folk har det här.
Det kommer pågå fram till oktober-november tror jag.
Berätta om en växt du älskar.
En pion som jag bara fick en av, den älskade jag. Och den var typ en dag. Jag älskade den hela dagen.
Blir du ens starstruck längre?
Absolut.
Ja, okej. När blev du det senast?
När blev jag det senast? Det var när jag såg Anders Hansen.
Ja, okej.
Okay. Han höll på att göra någon inspelning till sitt tv-program. Mm. Och då blev jag starstruck.
Ja, okej.
Okay. Jag var tvungen att gå fram och säga det också. Ja. Att fan vad bra han är.
Vad vet du om din framtid?
Att den är oviss men ändå spännande.
Mm. Bra. Vill du rekommendera något?
Alltså jag skulle vilja säga, precis som Pekka Langers fru, Bibi Langer, sa, kvama våran då. Men det kan man ju inte göra. Men så fort vi får, så jäklar.
Vad det ska kramas?
Då, ja. Och vad vi ska hålla på med varandra och liksom bara prata och få berätta varandras historier. Vad har hänt med dig?
Har du haft det bra här idag?
Jag har haft det jättespännande. Kul. Härligt. Det känns att få komma ut liksom.
Ja. Stort tack för att du kom hit.
Ja, jättekul. Härligt.
Det fattade jag ju inte då, men när jag var då 10 år och gjorde Ebba och Didrik och spelade den här Mårten pojken, som ju på något, det var skurken i liksom Ebbas story.
Yes, Mikael Micke Lindgren, känd från bland annat Grotesco, står i begrepp att släppa ut sin långfilmsdebut Berts dagbok på biograferna. Men först ett stopp på Mariaberget för Värvet med mig, Kristoffer Triumf, som styr skutan tillsammans med Mattias Nordgren och Acast. Vi hörs då om inte förr, tack för att du lyssnade. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!